resonemang kring hur det första budet låg i förhållande till deras prognos för hur lönerna, de tror att lönerna ska bli totalt i år, och då kom det fram att det här var lite överraskande lågt, men det tolkar då arbetsgivarsidan som att man lägger sig, och det ska man absolut inte göra.
Måste bara fråga också, eftersom många stora avtal på arbetsmarknaden löper ut idag, om man inte kommer överens om nya avtal idag, vad händer då?
Alltså, det är inte så att det blir strejk imorgon, men facken inom industrin kan då varsla om konflikt och sätta extra tryck. Och sen så är det ju en massa andra avtal som väntar på det här märket och som då kanske blir ännu mer frustrerade om det inte kommer ut något.
Säger Anders Hjelmin som följer detta med avtalsrörelsen, arbetsmarknadsreporter på Ekot är du. Och vi fortsätter väl göra måndag tillsammans. Pet morgon är detta med nyheter alldeles strax. Marta Einarstam Karis om det här med övningar, pågående dödligt våld. Eller skolmiljön gissar jag.
De flesta elever är inte med på de här övningarna i skolan.
Och så väntar vi också på färsk statistik vad gäller brottsligheten. Den ska vi analysera närmare om en kvart. Nu slår klockan 8.
Utländska räddningsteam har börjat anlända till Myanmar. Obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidöavtalet. Och Trumps politik oroar USAs turistbransch. Det är rubrikerna klockan 8. Först då i morgonekot om Myanmar. Det har snart gått 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen. Och nu har utländska räddningsteam börjat anlända dit. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. På söndagskvällen kunde en 35-årig gravid kvinna bäras ut från ett kollapsat lägenhetshus i Mandalay efter att man amputerat hennes ben. Men enligt nyhetsbyrån AFP avled hon kort därefter. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena. Men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. Hemma i Sverige inträffade en explosion vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga. Men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. Igår bekräftades gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin officiellt och han anklagas för deltagande i terrorstämplade PKK och för att ha förolämpat Turkiets president. Det rapporteras också att han ska ha flyttats till ett högsäkerhetsfängelse. Enligt Andreas Gustafsson är chefredaktör på Dagens ETC. Och han menar att gripandet av Medin är politiskt.
Sammantaget kan man väl säga att det här handlar om politik och väldigt lite om juridik och sakfråga. Det är min bild. Det är ju absurda anklagelser utifrån journalistisk rapportering om den kurdiska frågan om oppositionsarbete i Turkiet, så extrapolerar man då en PKK-koppling. Det här med Erdogan-dockan Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist.
Mikael Sahlin är tidigare Sverigeambassadör i Turkiet och säger att anklagelserna påverkar möjligheten till frigivning.
Det finns ju aktiviteter på två nivåer. Det ena är liksom den konsulära nivån, att då vår personal i Istanbul och framförallt, men också i Ankara, uppvaktar sina motparter och sina kontakter på olika sätt och framförallt ser till att Joakim Medin får den juridiska rådgivning och stöd som han behöver. Men sen är det på den politiska nivån då, och där är det fråga om, tycker jag, vad är det han faktiskt anklagas för närmare bestämt, och det tycker jag är lite ovisst fortfarande, men det påverkar naturligtvis vad den svenska regeringen har för möjligheter att påverka den turkiska motparten i det här fallet.
Reporter Mariana Benjamin Syr. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i Tidöavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Så här beskrev skolminister liberalen Lotta Edholm i riksdagen 2023 fördelar hon ser med ett obligatoriskt skolval.
Ett obligatoriskt och gemensamt skolval där fler vårdnadshavare gör aktiva val utifrån tydlig information och där urval sker utifrån förutsägbara kriterier, menar jag är det bästa sättet att åstadkomma ett mer rättvist och välfungerande skolval som är fritt från diskriminering.
Men Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än. Och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslov. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning, så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val.
Katarina Helmersson, reporter. Majoriteten av landets kommuner låter inte eleverna vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit elever öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i åttan på Tellusborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever, och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska, utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde åttonde klassaren Martin Bäckström fick göra på Tellusborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst liksom alls.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. Den stora dataläckan från appen Sportadmin drabbar inte bara privatpersoner. Även prins Carl Philip och flera politiker på hög nivå är bland de 2 miljoner svenskar som fått sina uppgifter läckta. Det skriver Dagens Nyheter. Läckan visar bland annat att uppgifter över prinsens löpturer och en utlandsresa som prinsen nyligen gjorde. Tony Ingesson, som är lektor i underrättelseanalys, säger till DN att informationen skulle kunna vara användbar för främmande makt. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter här Joel Wendle. I Sydkorea växer frustrationen när domen mot den riksrättsåtalade presidenten Yoon Suk-yeol dröjer. Yoon, som länge varit kritiserad, införde undantagstillstånd i vintras och försatte Sydkorea i politisk kaos. Nu ska landets förvaltningsdomstol avgöra om Yoon Suk-yeol brutit mot konstitutionen. Men domen drar ut på tiden och dagligen hålls protester. Frias Yoon så får han tillbaka presidentposten och fälls han så blir det nyval i Sydkorea. I USA finns en nervositet i turistsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden. Ekot har besökt turistföretagare i Florida och har varit med på en båttur till kändisars miljonvillor.
This is the mansion of the famous Puerto Rican singer Ricky Martin. Vive la vida loca.
Vi glider förbi artisten Ricky Martins hus, framgångsrike Philip Frost bakom Viagra-tabletten. Det är som en sorts kändissafari med spänningen att få en glimt av världsstjärnor och hur de lever. Men enligt analytiker kan turismen till USA påverkas negativt i flera år av politiken nu. Handelskrig med tullar, krångligare visumregler där vissa berättat hur de frihetsberövats, deporteringar av migranter från bland annat Latinamerika, liksom amerikanska regeringens uttryck för att vilja ta över andra länder i världen, påverkar resandet till USA. Det är svårt att veta om turismen kommer att påverkas framöver enligt guiden Veronica, som är försiktig med att säga något om politiken.
Maybe. That is a tricky question.
I en designbutik nära Ocean Road, Miami Beach, slår butikschefen Gail in en karta över USA. Hon ser arga kommentarer i sociala medier som på Instagram.
I look on Instagram and this and that and I see all the comments and who would have thought we would be the laughing stock of the world.
Jag förstår de som reagerar. Vem hade trott att vi skulle bli till världens åtlöje, säger Gail. Hon tror att många turister som europeer kommer att välja andra länder och är orolig för sin butik.
I fear for the business not being as good because we really do rely on our friendly European visitors, but I truly believe a lot of them will choose to go elsewhere.
Beatrice Jansson i Florida.
Antalet fall av dödligt våld under 2024 var det lägsta uppmätta nivån på 10 år enligt Brå. Under 2024 konstaterades 92 fall av dödligt våld, vilket var 24 fall färre än 2023. Och mer om det här hör ni alldeles strax här i P1 morgon. Så en väderprognos. I Västra Götaland och Västra Svealand blir det mest soligt och lättare molnighet. I Östra Götaland och Östra Svealand molnigt väder som klarnar upp under dagen. Södra Norrland får soligt väder med bara lättare molnighet. Och i norra Norrland snö och regn som drar bort åt nordost och följs av sol. Temperatur från 6 till 12 grader i söder till mellan 2 och 10 grader i norr, lägre i fjällen. Tillbaka till dig, Mikael, och du har fått en gäst i studion.
Just precis, för att kunna fånga upp det du nyss nämnde då, dessa siffror som precis kommit från Brottsförebyggande rådet, sammanställningen som alltså visar den lägsta nivån av dödligt våld förra året sedan 2014, 92 fall alltså. Linda Hjertén, kriminalreporter på Aftonbladet, välkommen.
Tack så mycket.
Du har snabbkollat lite grann, läst in dig på allt det där bland siffrorna. Vad kan du dra för slutsatser här och nu om utvecklingen?
Nej, men det som jag framförallt slås av är hur mycket färre skjutningar det har varit. Vi har ju de senaste åren sett de här våldsvågorna med enorma antal skjutningar och där även tredje part och anhöriga har liksom varit måltavlor. Och nu ser vi ju en kraftig minskning av skjutningarna och framförallt det dödliga våldet inom skjutningar. Och det är väl, tycker jag, väldigt intressant.
Intressant och en positiv nyhet med en så låg nivå jämfört med de senaste 10 åren. Men den stora frågan här är väl då, går att säga vad det beror på?
Alltså, inte helt 100, men alltså, 2023 var ju ett enormt dödligt år i Sverige. De här våldsvågorna tror jag faktiskt tog väldigt många med förvåning. Både polismyndigheter, politiker, journalister, allmänhet. Man var ju inte beredd på det här liksom, enorma dödliga våldet och att det var så lätt att rekrytera personer, oftast väldigt unga barn, att skjuta och utföra sprängningar. Och där har polisen länge nu sagt att de har jobbat aktivt emot det här. Och jag tror man börjar se resultatet av det, att underrättelsearbetet är bättre nu. Man kan förutse och förhindra fler av de här våldsdåden innan de sker. Men med det sagt så fortsätter ju fortfarande den här skjutningarna och sprängningarna och att unga både dör och dödar.
Det har ju också gjorts en hel del politiska insatser, olika lagändringar och liknande. Har det bidragit till en effektivare polis eller på andra sätt också för att minska det dödliga skjutvapenvåldet?
Antagligen så är det ju så att flera av de här åtgärderna har hjälpt till. Och vi ser ju också några åtgärder som strax kommer att införas som också kan hjälpa till att förhindra dödligt våld. Bland annat då kanske våld inom nära relation där man ju nu pratar om att, eller där det finns ett lagförslag nu om att kunna utvidga kontaktförbuden. Det vill säga att till exempel en man, låt säga då, är misstänkt för brott mot en kvinna och att han ska då kunna förbjudas att vistas i ett helt län, en hel kommun, för att hon ska slippa flytta på sig istället för han. Så att det är ju en sån sak som skulle kunna förhindra en hel del.
Något som kan få konsekvenser och förebyggande i det syftet. Men när vi nu pratar mycket om dödligt skjutvapenvåld, om vi tittar på förra året ur andra perspektiv, knivvåld, dödligt sådant eller dödligt våld inom relationer, vad säger siffrorna då om utvecklingen?
Även knivvåldet minskade. Fortfarande så är ju då skjutvapen den vanligaste dödsverktyget eller mordvapnet. Ganska tätt följt av kniv. Men även det minskade lite grann. Däremot partnervåldet ser vi ju, eller våld inom nära relation, där ser vi ju att siffrorna är ganska konstanta. Vissa år kan det vara lite högre, andra år lite lägre. Men Våran granskning dödade kvinnor och även Brås statistik visar ju att ganska konstant i snitt 15 kvinnor per år mördas inom nära relation.
Och hur såg det ut i fjol? Var vi på den nivån också då? Eller?
Ja, så att det är en ganska konstant sån siffra. I år var det ju då 11 kvinnor, eller i fjol var det då 11 kvinnor som dödades av en man de har älskat någon gång. Men vi ser också flera fall där männen faktiskt frias trots att det finns dokumenterat mycket våld, men det går inte att fastställa dödsorsak. Så vi har sett några sådana fall också som inte räknas med i statistiken då.
Ibland de senaste åren när man pratar om brottsligheten och inte minst den grova brottsligheten så finns det de som säger att vi har färre men värre brott i Sverige. Om man tar den här dödliga våldsbrottsligheten och jämför med brottsligheten i stort, vad kan man då dra för slutsats?
Ja, alltså Brå gjorde en ganska intressant rapport här nyligen också när de har tittat på vilka som dödar och dödas. Där man ju kan se att ofta så handlar det om personer, både bland dödsoffren och gärningsmännen, personer som har en socioekonomiskt utsatt situation. Man har ofta lägre utbildningsnivå och så vidare. Det här ser man dock inte inom våld i nära relation i samma utsträckning. Men det vi ju kan se är ju att de som är mest utsatta också riskerar att bli mest utsatta. Och det är ju sorgligt, men så är det.
Men med de här siffrorna och din kunskap om brottsligheten i stort, blir Sverige mer eller mindre tryggt?
Jag hoppas ju på mer, och de här siffrorna skulle i så fall visa det. Samtidigt så kan man ju inte säga så mycket av från ett år till ett annat bara. Det kan ju också vara tillfälligt. Men det vi hoppas är ju att polisen har fått mer koll och bukt på de kriminella gängen, nätverken, för det är de framförallt som nu driver den här utvecklingen.
Du nämnde lagändringar på gång, några eller någon i alla fall tidigare. Något annat särskilt som du blickar fram och som kommer kunna få effekter, konsekvenser för brottsligheten?
Nej, inte direkt så, utan nu är det ju mest liksom att kommer vi kunna hejda den här utvecklingen av att den rekryteringen av de riktigt unga, för att det tycker jag är det mest skrämmande, att 15-åringarna har vapen i hand. Liksom. Det hoppas jag verkligen att redan från skolålder, redan från förskolålder kanske, att samhället måste in där mycket tidigare nu.
Och 10-talister som börjar dyka upp på landets häkten kunde vi höra om i Ekots nyhetssändningar under helgen. Linda Hjertén, tack för att du kom förbi, kriminalreporter på Aftonbladet. Apropå dessa alldeles färska siffror, sammanställningen från Brottsförebyggande rådet som visar en nedgång i det dödliga våldet under 2014. Lägsta nivån sedan 2014 alltså, hade vi i fjol 2024 ska jag säga. Så, om den saken.
Stockholm måndag. God morgon från hopplöshetens budbärare, de tunga dimmornas uttolkare och det utsiktslösas rapportör. Hur många tyngdfyllda minnen som fastnat som ett envist solvarmt tuggummi i undertecknads minnesbank är nästan oräkneligt. En tyngd av människors desperation, sorg och förtvivlan som inte behöver gravitationens hjälp att trycka ner. Att prata om galenskap och ett eskalerande dysterhetens universum är inget upplyftande företag, vill jag lova. Var finns hoppet, ljuset och tron på något bättre? Finns det ens? Vi bombarderas i våra medvetanden dagligen om krigens oskyldiga offer, de som fängslats för att de bara utför sitt jobb, om den starke som tar sig rättigheter på den svages bekostnad på ett sätt som sällan tidigare skådats. Om en världsordning som styrs som mobbare på en skolgård, som hänsynslöst slår och sparkar neråt. Om ett Europa som plötsligt är trängt. Om ett Sverige som i sammanhanget har lika mycket tyngd som ädelgas i rymden. Vi ska inte inbilla oss annat. Samtalsklimatet har hårdnat. De som inte tycker lika ska fördömas i hårdast möjliga ordalag. Diskussioner handlar inte längre om sakliga argument utan om att förlöjliga och håna. Jaget är viktigare än viet. Ordet solidaritet finns bara på museum och medmänsklighet är visst någon vänstersmörja. Totalitära ledare bryr sig inte om dig och mig. De hånar seriösa budbärare och journalister, slår kilar av tveksamhet, ingen rök utan eld och så vidare, stryper ordet, hittar på egna sanningar som såklart inte är sanningar, men de kallar lögnen för sann och sanningen lögn. Hur vågar den lille stå för sina värderingar innan de slipas bort för att till slut inte längre existera? Hur tar man sig upp ur denna nedåtsugande gyttja? Hur behåller man hoppet, glädjen? Jag hittade den i skogen igår. En hackspett, ivrigt hackandes efter insekter i en trött asp. Den gick sin egen väg, hackade som den alltid gjort. Envist, den gav ett lugn. Tänk om nästa generation är som vår tids hackspett. Tänk om de kan se igenom filtret av lögner och egoism som skyddar så många nu. För när allt känns dystert och hopplöst måste man nog påminna sig om att det finns gott om generositet och värme. Mänskligheten är en självdestruktiv art, men också generös och kärleksfull. Det finns många hjärtan som slår hjälpsamhetens och medmänsklighetens slag. Vad hjälper det fängslade journalister i Turkiet? Vad hjälper det utsatta i tredje världen vars bistånd ryckts undan av USA? Vad hjälper det de som dör på slagfält i Ukraina försvarande sitt land? Vad hjälper det mamman som begraver sin dotter i Gaza? Det hjälper inte nu. Men om vi orkar hålla tag i medmänskligheten, den som finns kvar, och kväva hatets syre och lögnens eld, så kan ju det goda, det medmänskliga vinna. För trots allt fortsätter jorden att snurra runt solen och inte runt auktoritära ledare, åtminstone ett tag till. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Och närmast en omtalad politisk fråga, nämligen den så kallade reduktionsplikten som styr inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Den sänktes till ett minimum av Tidöpartierna, det här för att få ner bränslepriserna, vilket man lovat i valrörelsen. Det har lett till ökade utsläpp och oppositionen har kritiserat beslutet. Men nu vill Miljöpartiet ta bort reduktionsplikten helt och istället se ett nationellt utsläppshandelssystem, skriver man på DN Debatt. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, finns här nu. Välkommen.
Tack.
Ja, först kritik från Miljöpartiet. Nu vill man se ett avskaffande. Har miljöpartisterna tänkt om när det gäller nyttan av reduktionsplikten?
Ja, kanske inte när det gäller nyttan, men det skulle ju kunna vara så att de ser att den här lösningen med reduktionsplikten har politiskt sett nått vägs ände. Det har ju blivit väldigt hårt kritiserad och det har spritts en negativ bild av det här att det höjer priserna. Så det kan ju vara lättare att, så att säga, presentera en ny lösning nu. Och sen så är ju det här förslaget med utsläppshandel till och med mer omfattande och kanske ännu mer effektivt för att få ner utsläppen, åtminstone i teorin då, det har ju inte prövats ännu.
Och den här lösningen med ett utsläppshandelssystem då, hur ny är den och vad innehåller den?
Ja, men man tänker väl att det här ska vara liknande då som det som finns redan inom EU. Där finns ju en utsläppshandel sedan ganska många år tillbaka som har varit väldigt effektiv. Men som inte omfattar alla delar av samhället och alla utsläpp. Det är mest fokus på tung industri. Och man har också en utökning av det här utsläppshandelssystemet inom EU på gång som ska införas från 2027 som redan är beslutat om. Och man tänker att den här nationella utsläppssystemet ska komma utanpå den här EU-kostymen. Och enkelt sagt så kan man väl säga att den som orsakar utsläpp av sånt som är dåligt för klimatet ska också betala för det. Det är det som är hela grundtanken med det här utsläppshandelssystemet.
Men hur går det till då? Jag tänker reduktionsplikten, där är det så tydligt att man lägger kostnaden vid pump. Var hamnar kostnaden med ett sånt här system?
Den hamnar nog tyvärr hos konsumenten den här gången också. Både hos företag och konsument, hos alla som någon gång orsakar utsläpp. Och även den som, så att säga, tankar bensin eller diesel i sin bil behöver då vara med och betala för det här.
Men det som Miljöpartiet nu föreslår då, hur går det ihop med vad regeringen, Tidöpartierna vill och det håll som de drar åt?
Ja, det här är ju faktiskt inte nytt det som Miljöpartiet nu lägger fram, utan det har förts fram till exempel redan förra hösten av regeringens klimatutredare Jan Hassler, och det var även med i regeringens klimathandlingsplan som man presenterade som ett förslag man ville titta titta på. Nu blev det ju ganska snabbt klart att Sverigedemokraterna inte alls är intresserade av det här förslaget och står bakom det. Så att det är väl ganska osannolikt att den här regeringen kommer att lägga fram ett sånt konkret förslag och genomföra någonting sånt. Men det har varit på tal och tankarna finns aktiva hos andra partier också.
Men hur lika har de tankarna på ett utsläppshandelssystem varit? Det som regeringen och utredaren där talade om och det som Miljöpartiet nu talar om?
I den här debattartikeln så framgår det ju inte precis i detalj hur man tänker sig, men jag uppfattar det som att det är samma tankar man har.
De andra oppositionspartierna, utifrån vad du vet, hur står de i den här frågan?
Det har inte varit så mycket diskussion kring det faktiskt, så det är väl lite mer oklart, men det är ju tänkbart att de partier som är generellt mer positivt inställda till klimatåtgärder också skulle kunna omfamna en sån här idé.
Men med allt det här sagt, Miljöpartiet som då föreslår utsläppshandelssystem snarare än reduktionsplikt, betyder det att vi kommer höra mindre om just förslaget kring reduktionsplikt framöver?
Kanske. Nu har ju regeringen faktiskt nyligen fattat ett beslut att man ska höja reduktionsplikten lite grann igen från och med i sommar. Det som jag tror någon minister kallade för den gyllene lösningen som skulle få Sverige att klara EUs klimatmål till 2030. Nu är det ju många som ifrågasätter om det faktiskt räcker, så att det återstår ju att se hur det går med den saken.
Mona Hambreus säger det, klimatreporter på Ekot som följer den här frågan och kanske får återkomma med nya besked så småningom. Snart 8:30 denna måndag morgon, 31 mars, och vi ska om en stund få uppdateringar från Ekot, även ekonominyheter och Vetenskapsradion förstås. Allra närmast Marta Einerstam Karis med senaste nytt.
Antalet fall av dödligt våld i Sverige under förra året var den lägsta uppmätta nivån på 10 år. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Under förra året konstaterades 92 fall av dödligt våld, vilket var 29 fall färre än året innan. 2023 föll ovanligt många kvinnor och minderåriga offer för dödligt våld jämfört med tidigare år enligt Brottsförebyggande rådet. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de drabbade områdena i Myanmar efter det kraftiga jordskalvet i fredags. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda i Myanmar enligt den styrande militärjuntan. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolavtal blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i Tidavtalet kommer regeringen inte hinna lägga fram ett färdigt förslag till riksdagen att klubba för valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm hänvisar till tidsskäl. Majoriteten av kommunerna låter inte eleverna träna på hur man ska göra vid pågående dödligt våld. Det visar Ekots enkät som 2020 kommuner svarat på. De flesta kommuner har under de senaste åren i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett skolattackscenario. 18 av dem har låtit elever vara med. I desto fler kommuner har elever övat ut eller inrymning i skolan. I Sydkorea växer frustrationen när domen mot den riksrättsåtalade presidenten Yoon Suk-yeol röjer. Yoon, som länge varit kritiserad, införde undantagstillstånd i vintras och försatte Sydkorea i politiskt kaos. Nu ska landets förvaltningsdomstol avgöra om Yoon Suk-yeol brutit mot konstitutionen. Men domen drar ut på tiden och dagligen hålls protester i Sydkorea. Och med det lämnar jag över ordet till ekonomiekots Carl V. Andersson.
Och Ekonomiekot inleder med att den svenska drivmedelsjätten Preem snart kan byta ägare. Det är det schweiziska energibolaget Varo Energy som köper Preems ägarbolag av Mohammed Al-Amoudi som ägt Preem sedan 1990-talet. Bolaget har bland annat ett stort antal mackar och 2 raffinaderier. Det är oklart hur mycket Varo Energy betalar. Innan affären är klar ska den granskas så att den följer alla lagar och regler, bland annat lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Drygt 6 av 10 företag har försökt rekrytera nya medarbetare det senaste halvåret, trots lågkonjunktur. Men många företag har svårt att hitta rätt personal. Arta Plast i Tyresö utanför Stockholm är ett av dem.
Ska du få ett hårnät? Och då är det så att du behöver försöka få in allt ditt hår i den där.
Mm. Så?
Det är jättebra. Hålla för öronen här, så här.
Hygienreglerna är strikta inne i fabriken. Det krävs skyddskläder och smycken måste av. VD:n Helge Steg visar runt bland maskiner som tillverkar livsmedelsförpackningar och medicintekniska produkter. Över hälften går på export.
Vi har möjlighet att växa. Vi har möjlighet att hitta nya kunder. Vi har förfrågningarna, vi har finansieringen. Men det som hindrar oss från att växa, det är att vi inte har rätt tekniker med den kompetensen som vi behöver.
Helge Steg säger att det är lätt att hitta högutbildade ingenjörer och projektledare. Och även maskinförare som inte behöver ha så mycket förkunskaper.
Det som är vår utmaning, det är delen mitt emellan. Det vi brukar säga för teknikerna, de som kör fabriken, de som får maskinen att gå, de som fixar felet när någonting uppstår och så vidare. Där har vi en utmaning.
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv frågat sina medlemsföretag hur de ser på rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Mia Bernardsen är chef för kompetensförsörjningsfrågor.
Och det är ju allvarligt eftersom om företag inte, de är motorn i våran ekonomi. Och kan de inte växa, ja, då blir det svårare att finansiera välfärden, det blir svårare att finansiera försvaret och också de infrastruktursatsningar vi behöver göra i Sverige.
Här tillverkar vi medicinteknik, i det här fallet är det för allergitester.
Problem att rekrytera finns i många olika branscher, visar undersökningen. Och Mia Bernardsen ser flera orsaker.
Det är många som väljer utbildningar som inte leder till jobb. Det är också lite svårt att ställa om mitt i livet. Och sen så har vi en matchningsproblematik.
Och reporter här var Erika Mårtensson. Vi tar en titt på börstavlorna. Det har gått neråt på Asienbörserna nu på morgonen med två dagar kvar innan USA inför sina nya omfattande tullar. Tokyobörsen har fallit med 3,8%. Shanghai är ner 0,5% medan Hongkong har backat 1,3%. Förra veckan avslutades med fall även på de amerikanska börserna. Nasdaq ner 2,7% och Dow Jones ner 1,7%. Stockholmsbörsen stängde också med röda siffror i fredags, minus 0,9%. Och dollarn är nere på låga nivåer. En dollar kostar just nu 9 kronor och 99 öre. Även euron sjunker och kostar 10 kronor och 82 öre. Och med det...
Ja, då är alla siffrorna på rätt ställe, va?
Det ska de vara.
Då så. Då kan vi ta senaste nytt från Vetenskapsradion också, Gustav Klarin.
Mm. Nedskärningar i internationellt HIV-bistånd från främst USA kan i värsta fall leda till ytterligare närmare 11 miljoner HIV-infektioner och 3 miljoner dödsfall till år 2030, enligt en ny modelleringsstudie i Lancet HIV. Magnus Gislén är statsepidemiolog och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
Under de senaste 30 åren så har utvecklingen inom HIV-området varit helt fantastisk. Liksom. Och det är ju miljontals personer som har fått behandling. Och till mycket stor del är ju detta tack vare USAs stöd. Drar man bort det här så riskerar ju den här fantastiska utvecklingen att gå tillbaka. Så att konsekvenserna kan bli väldigt stora även om en kort paus utav stödet.
Internationellt bistånd har varit avgörande för att minska HIV-infektioner och HIV-relaterade dödsfall i världen. USAs stöd har enligt Magnus Gislén globalt stått för nästan hälften av all HIV-behandling och nästan 90% av all förebyggande behandling. Den 20 januari pausade den amerikanska regeringen merparten av biståndet med omedelbar verkan.
Att det USA står för en sån här stor del av biståndet inom HIV men även inom andra områden, det är ju lite grann ett underkännande till övriga världen. Och det gäller ju verkligen att andra aktörer nu då kliver in och tar över den del som minskar.
Men mellan 2025 och 2026 har enligt studien även Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna som tillsammans med USA står för mer än 90% av den globala HIV-finansieringen aviserat nedskärningar i internationellt bistånd. Värst kommer nedskärningarna enligt modelleringen drabba människor i Afrika söder om Sahara, med länder som Mozambique, Sydafrika, Uganda och Zimbabwe. Men sjukdomen håller sig inte inom landsgränser.
Får man en kraftig ökning av antalet HIV-fall så kommer det drabba också andra länder.
Reporter är Anna Elström. I helgen gjordes det första försöket i Europa att skjuta upp en bärraket för satelliter. Det gjordes i nordnorska Andøya med den tyska kommersiella raketen Spektrum. Efter en halv minut störtade raketen och exploderade, rapporterar TT. Raketen Spektrum är byggd för att bära med sig satelliter och placera dem i omloppsbana runt jorden. Och rymdbolaget ISAR Aerospace hade på förhand sagt att det skulle vara en framgång bara att få upp raketen i luften. Nu kom den flera hundra meter upp innan den vände. Test har resulterat i ett ton data som teamet nu kan utvärdera och lära sig av, säger en kommentator från ISAR Aerospace i deras egen direktsändning. Bombmurklan är en vårsvamp som verkar fara illa av granbarkborrens framfart. Och på många håll så ser det numera riktigt illa ut, säger biologen Hans Rydberg. För några år sedan så inventerade han bombmurklor för Länsstyrelsen i Sörmland.
Men det som var intressant med undersökningen, det var ju att i alla skogar där jag hittade bombmurkla, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldigt hotspots, man hittade så flera hundra bombmurklor. Man hittade inte en enda, hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmurklan.
Bombmurklan, vars fruktkroppar utvecklas under våren, trivs i granskog. Experter tror också att Sverige har majoriteten av hela världens bestånd av denna svamp som ser ut som chokladfondy. Men på senare år så har svampen haft flera bekymmer. Det moderna skogsbruket verkar den inte gilla, och dessutom är svampen en av många arter som alltså tycks drabbas negativt av granbarkborrens framfart. Därför uppmanar nu Artdatabanken allmänheten att rapportera in till Artportalen om man stöter på svampen. Elisabeth Ottosson, mykolog på Artdatabanken, berättar mer.
Det är bra att rapportera när du ser en bombmurkla. Det är också väldigt viktigt för oss att rapportera när du inte ser en bombmurkla också. Att du besöker kända växtplatser. Och syftet med det här uppropet är ju egentligen att ta reda på hur det går för bombmurklan.
Reporter Stefan Nordberg, och i radion idag 12.09. Och i appen Sveriges Radio Play så kan man höra mer om sambandet mellan bombmurklan och granbarkborren. Och idag är det kullerbyttans dag.
Men det är svårt att släppa bombmurklan. Fantasin springer så lätt iväg när man går där i skogen.
Vad tänkte du då? Ja!
Oj, det var en bombmurkla. Men så är det inte. Det är ju inte den typen av svamp. Och vi lämnar det så länge. PS Morgon blickar istället mot USA och den där nervositeten som finns inom turistsektorn för att utländska besökare ska välja bort landet som resmål efter att den amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden. Och vår reporter har träffat turistföretagare i Florida och också följt med på en guidad båttur bland kändisars miljonvillor.
Solen håller på att gå ner över Miamis skyskrapor och vår turistbåt glider ut från piren förbi stadens äldsta bro och en ö med ljusfestival. Guiden Veronica pekar på miljonärs- och kändishem.
There is a party. This is a mansion of the famous Spanish actor Antonio Banderas. Hola Antonio!
Hos kända skådespelaren Antonio Banderas är det fest i ett lyxigt partytält av palmblad. Guidningen är på engelska och spanska som mycket i USA. Guiden Veronica beskriver båtturen.
We are going around Biscayne Bay here in Miami. We show you celebrities mansions.
Can you name drop them?
Yes, we can see J-Lo's mansion, Will Smith, also Floyd Mayweather, Jackie Chan and much more.
This is the mansion of the famous Puerto Rican singer Ricky Martin. Vive la vida loca.
Det hänger turister över relingen för att ta bilder på paret Beckhams hus. Det är som en sorts kändissafari med spänningen att få en glimt av världsstjärnor och hur de lever. Men enligt analytiker kan turismen till USA påverkas negativt i flera år av politiken nu. Det är party även i det hus som tillhör artisten Jennifer Lopez. På en stor båt utanför smådansar några.
Maybe she was at home, yes.
So you see them sometimes?
Yes, we see them. And you know that sometimes they wave to us.
Thomas från Tyskland gillar att se solnedgången över Miami skyline.
It was nice. No, the sunset view over the skyline from Miami. No.
Det kommer hit turister från alla möjliga länder, berättar guiden.
Oh wow, we have different nationalities. We have people from all around the world, Japan, Argentina, Chile, Sweden, China.
Men det finns en oro i USA att turismen kommer att påverkas negativt av den hårda attityden mot flera länder, och det märks redan enligt internationella medier. Handelskrig med tullar, krångligare visumregler där vissa berättat hur de frihetsberövats, deporteringar av migranter från bland annat Latinamerika, liksom amerikanska regeringens uttryck för att vilja ta över andra länder i världen, påverkar resandet till USA. Kanadensare bojkottar varor och reser mindre till grannlandet nu efter höga tullar och amerikanska regeringens uttalanden om att göra Kanada till en delstat i USA. Det är svårt att veta om turismen kommer att påverkas framöver enligt guiden Veronica, som är försiktig med att säga något om politiken.
Maybe, maybe. That is a tricky question.
Vi behöver vänta några månader och se vad som händer med turismen och Donald Trumps förändringar, anser turisten Thomas från Tyskland.
We must wait 2 months or 3 months. What will Mr. Trump really can change?
Jag kliver i land efter båtturen. Vissa turistföretagare jag träffar tror att besökare struntar i om det är Joe Biden eller Donald Trump som håller i rodret i USA, när målet som besökare är att bada och ha semester i några dagar. Men i vissa länder som Storbritannien och Tyskland har myndigheter varnat för att västliga resenärer kan bli gripna i USA om alla papper och visum inte är i ordning, efter berättelser från personer som drabbats. I en designbutik nära Ocean Road, Miami Beach, slår butikschefen Gail in en karta över USA. Jag frågar om Kanada är med som en delstat på kartan.
Nope, this is the real USA. I love Canada, but I want Canada to remain Canada. I don't want the US to screw it up for them.
Det är en karta över det riktiga USA, säger hon. Hon älskar Kanada och vill inte att USA ska ställa till det. Gail tycker att det blivit en mardrömsliknande situation och hoppas att det ska gå att genomleva 4 år med Trump och Musk. Hon orkar inte se nyheter längre och har gjort sig av med kabel-tv.
Actually, I had to get rid of my cable TV because my anxiety was high and I lost half of my hair. So that might tell you a little bit of how I feel. I feel like it's a nightmare.
Oron gjorde att jag tappade halva håret, så det säger en del om hur jag känner inför det som händer, berättar hon. Butikschefen är bekymrad över turismen. Hon ser arga kommentarer i sociala medier som på Instagram.
I look on Instagram and this and that and I see all the comments, and who would have thought we would be the laughing stock of the world.
Jag förstår dem som reagerar. Vem hade trott att vi skulle bli till världens åtlöje, säger Gail. Hon tror att många turister som europeer kommer att välja andra länder och är orolig för sin butik.
I fear for the business not being as good because we really do rely on our friendly European visitors, but I truly believe a lot of them will choose to go elsewhere.
Beatrice Jansson i Florida.
Hej. Jag heter Andre Walden.
Och i vår svarar jag på dina frågor i allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligttalat@sverigesradio.se.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Varför skulle Ryssland göra det?
Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. För honom är de här förhandlingarna teater.
Man har ingenting att vinna på att det går snabbt.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Och en av morgonens nyheter idag, det dödliga våldet i Sverige på lägsta nivån i fjol på 10 år. Mycket låga siffror i ett längre perspektiv alltså. Det där hör vi mer om i Ekot dryga 10 minuter bort. Men här och nu, Kulturnytt med Andrea Valderrama, och då blir det både fotboll och musik i en kombination.
Just det, och vi ska börja med enbart musik, för när Mumford & Sons släpper sin första skiva på 7 år är bandet tillbaka i det folkrockland där det började sin musikaliska resa för drygt 15 år sedan. Ett klokt val, tycker Kulturnytts Andres Krisa.
Mumford & Sons, som slog igenom tidigt 2010-tal med folkmusik i modern skrud, har sedan dess varit ute på villovägar i ett antal år. Britterna har lekt U2 och Coldplay med blandat resultat. Men nu är den akustiska gitarren, banjon och ståbasen tillbaka, som tillsammans med körsången smidigt formar sig runt sångaren Marcus Mumfords delikata bariton. Men det är inte så att de bara har klippt och klistrat från deras tidiga folkalbum, för även här finns förnyelse, som i den bluesdoftande rökaren Truth. Allra bäst är det när bandet lyckas karva fram ett lite mörkare sound. Och det är ofta när man skalar av ljudbilden och låter Marcus Mumford jobba i sina lägre register som texterna plötsligt känns dagboksnära. Defeat and surrender always feel the same to me. Lägsta nivån, den är hög, och det är kompetenta musiker som vet hur man skapar en levande dynamik över 10 spår. Men samtidigt är det sällan det här riktigt lyfter till de allra högsta höjderna. Och jag, Andres Krisa, kan inte ge mer än en 3 i betyg till Mumford & Sons Rushmere. Let your anger go to hell.
Så om musikens betydelse för fotbollen, för när allsvenskan nu är igång är det för första gången med trumma på Djurgårdens Sofialäktare.
Trumdiskussionerna är väldigt kul och intressanta, för de sätter verkligen fingret på den här krocken mellan 2 olika supporterkulturer som är starkt influerat svensk läktarkultur.
Tidigare sportjournalisten och fotbollssupporten Anna-Tasha Larsson beskriver att beslutet att använda trummor på supporterläktaren har fått blandade reaktioner ifrån Djurgårdssupportrar, trots att flera lag i allsvenskan redan använde sig av dem. Och motiveringen bakom beslutet handlar om att bättre kunna vara synkroniserade.
Det handlar ju inte om ett instrument egentligen, utan något mycket större, nämligen det här kollektiva uttrycket. Vilka är vi som klack? Som klubb, som kultur.
Författaren och kulturjournalisten Jack Hildén berättar om vikten av musiken i fotbollssammanhang och lyfter fram Kentas Just idag är jag stark och snart skiner Poseidon av Joel Alme.
Himlen, den är liksom löftet om något som ska komma. Det representerar för många, och inklusive mig, det eviga i fotbollen och hela kulturen och traditionerna man har.
Och hymnernas roll i supporterkulturen är central i gemenskapen och identitetsskapandet. Det säger Anna-Tasha Larsson.
Ofta är de fokuserade på lagets historia, på lokalområdet. Knyter samman supportrar av generationer, för att den är just den här ritualen som sätter igång varje match. Så att det skapas ju också tydliga minnen varje gång man sjunger den.
Reporter var Luna Kasai. När den tyska tidningen Der Spiegel har utsett världslitteraturens 100 bästa böcker de senaste 100 åren finns bara en svensk bok med, P.O. Enquists Livläkarens besök. Joakim Silverdahl vet varför.
Jag må bo i Västerbotten och har läst merparten av P.O. Enquists romaner, men ni kan ändå lita på mig när jag säger det här. I Tyskland är det inte konstigt att P.O. Enquist dyker upp på samma lista som Virginia Woolf, Toni Morrison eller Gabriel Garcia Marquez. P.O. Enquist var enormt stor i Tyskland. Hans dramatik spelades ofta i landet och när han bodde i Berlin under 60-talet umgicks han bland annat med Nobelpristagaren Günter Grass. När Enquist dog år 2020 sa Thomas Steinfeldt, tidigare kulturredaktör för Süddeutsche Zeitung, så här när han skulle ringa in Enquists inflytande i Tyskland.
Han verkligen tillhörde den yppersta tyska litteratureliten.
Vad är då Livläkarens besök för bok? Den är en historisk roman som utspelar sig vid det danska hovet där kung Christian den VII insjuknar och hans livläkare kliver in och inleder en otrohetsaffär med drottningen. Boken vann Augustpriset här i Sverige och blev en av P.O. Enquists största succéer. Och som kritiker är det svårt att inte hålla med när Der Spiegel skriver att det inte spelar någon roll att boken på en gång berättar hur den ska sluta eftersom Enquists ton är så tjusig att ingen spänning eller dramatik behövs. Det är själva klangen som gör boken. För mig som levt nära P.O. Enquists ord är Livläkarens besök den främsta av hans böcker som skildrar historiska händelser. I den lyckas han med humor, svärta och ett lagom mått osanning klä något större än själva historien i ord.
Det tyckte Joakim Silverdahl, sist i Kulturnytt, Mikael Kulle.
Då följer jag upp med väderprognosen och låter SMHIs Kristin Hallberg redogöra för alla detaljer. God morgon där.
God morgon. Helgens nederbördsområden pressas nu österut medan en högtrycksrygg växer in från sydväst. Ett lågtrycksområde på norra Atlanten drar imorgon in snö och blåst längs fjällkedjan. Risken för gräsbränder är stor i stora delar av Götaland och Svealand samt i snöfria delar av södra Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Jag börjar med södra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Här är det inledningsvis ganska molnigt men under eftermiddagen lättas molnen upp allt mer. Mitt på dagen omkring 10 grader. I natt klart och mellan minus 1 och plus 3 grader. Kallast på sydsvenska höglandet. Nordlig vind. Nordvästra Götaland, soligt, nordlig vind och mitt på dagen 10-12 grader. I natt växlande vind och omkring 0 grader. Östra Svealand får fram på dagen allt mer soligt och som högst omkring 10 grader. Närmast kusten något kyligare. I natt klart i halvklart och omkring 0 grader. Västra Svealand. I Dalarna finns ett större molnområde, annars soligt och i eftermiddag allmänt soligt. Då från omkring 10 grader i Värmland, Närke och Västmanland till 5-9 grader i Dalarna. I natt drar det in täta moln över norra Dalarna. Nordlig vind, i natt växlande. Södra Norrlands kustland och inland. Mest soligt och mitt på dagen 6-10 grader. I kväll tätnar molnen västerifrån och i natt omkring 0 grader. Nordvästlig vind, i natt västlig. Södra Norrlands fjälltrakter, först en del moln men det ska klarna upp här nu fram på dagen innan nästa molnpaket drar in västerifrån i kväll. I natt regn eller blöt snö. Temperaturen pendlar mellan minus 3 och plus 3 grader både dag som natt. Norra Norrlands kustland och inland. Snöfall kopplat till ett lågtrycksområde rör sig långsamt bort österut under dagen. Mitt på dagen 2-5 plusgrader. I natt drar nya moln in västerifrån, då 1-8 minusgrader. Nordvästlig vind som i natt blir växlande. Norra Norrlands fjälltrakter. Under dagen en del sol, svaga vindar och 0-15 minusgrader, kallast längst i norr. I kväll tätnande moln, i natt passerar en varmfront och temperaturen stiger i samband med fronten till allmänt 0-5 minusgrader. Sydvästlig vind och snöbyar. Så till sjövädret. På de östra farvatten inledningsvis skurar med måttligt i dålig sikt och här risk för dimma. På Västerhavet mest god sikt. Skagerrak och Vänern omkring nord 4-9 meter i sekunden. I eftermiddag omkring väst 2-7. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydväst Östersjön. Nord eller nordväst 7-12, avtagande. I natt 1-6. Södra Östersjön, nord 2-7, ikväll tillfälligt väst eller nordväst. Sydvästra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nord 7-12, men närmast kusterna 2-7. I natt allmänt något avtagande. Bottenhavet, omkring nord 5-10, i eftermiddag avtagande och växlande 1-6, i natt sydväst. Norra Kvarken och Bottenviken, nord eller växlande 2-7 meter i sekunden, ikväll omkring sydväst. Imorgon ger högtrycket soligt väder i hela Götaland och Svealand med dryga 10 grader där. Över Norrland passerar flera fronter med regn eller i norra fjällen snö eller snöblandat regn. Och där 4-8 grader. Dessutom blåsigt i fjällen. Natten mot onsdag tilltar vinden i norr ytterligare och under dagen fortsätter byar av snö eller regn dra in i fjällen. Längre söderut är det fortsatt högtrycket som dominerar med sol eller höga slöjmoln och varmt med över 15 grader på många håll i Götaland och Svealand. Den här värmen håller i sig i Götaland och Svealand även under torsdagen. Men på fredag så drar det ner kyligare luft igen. Slut från SMHI.
Och en halvtimme kvar av P1-morgon denna måndag. Vi pratar om den fängslade journalisten i Turkiet, Joakim Medin. Det kan ta ett tag att få honom fri, bedömer förre ambassadören i Turkiet, Mikael Salin. Hör den intervjun om en kvart. Efter Ekots nyheter som väntar bara runt hörnet. Men låt oss också öppna dörren för er lyssnare. Steffen Renklint, du är ansvarig.
Ja, stämmer bra det. Jag spelar lite grann i Kalmar och tar emot era samtal 020 22 10 10 telefonnumret. Om en halvtimme kör vi igång, så kom igen nu och höj era röster om detta snart. 020 22 10 10.
Här i Morgonekot måndag. Det dödliga våldet minskar enligt ny rapport. Utländska räddningsteam har börjat nå Myanmar och obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidöavtalet. Det är rubrikerna. Marta Einerstam Karis i studion. Först då ska vi till Myanmar. Det har gått 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen och nu har utländska räddningsteam börjat anlända dit. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena, men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire. So that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade.
En man i 80-årsåldern misstänks ha mördats i en bostad i Ale kommun utanför Göteborg. Mannen hittades tidigare i morse svårt skadad i bostaden och avled av sina skador. En person som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord, uppger polisen. En explosion inträffade vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 22:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga, men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. Antalet fall av dödligt våld var förra året det lägsta på 10 år. Det visar färska siffror från Brå, Brottsförebyggande rådet. Med i studion nu vår reporter Marianne Benjamin Sir. Du har tittat närmare på rapporten. Vad visar statistiken?
Den visar att det har skett 92 fall av dödligt våld under 2024, vilket var 29 fall färre än året innan, alltså 2023. Och som du sa så är det en minskning och den lägsta uppmätta nivån på 10 år. Det man också kan säga är att antalet fall var färre för både kvinnliga och manliga dödsoffer. Och det man har kollat på är konstaterade fall av dödligt våld, alltså där det har kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikhet var dödsorsaken, som till exempel mord eller dråp.
Vilken var den vanligaste metoden?
Skjutvapen var fortsatt den vanligaste våldsmetoden under förra året och användes i 45 fall av dödligt våld. Och det var, vilket var 8 fall färre än året innan. Och den näst vanligaste var kniv eller annat skärande föremål som användes i 25 fall under 2024. Och det här är också en minskning från 2023, så 16 fall färre än 2023. Och enligt den nya statistiken så är det den våldsmetod som har minskat mest.
Har våldet ökat på något område?
Ja, dödligt våld mot närstående i parrelation uppgick till 13 fall under 2024. Och det är 3 fall fler än året innan. I 11 fall av dödligt våld i parrelation var offret kvinna. Och i resterande 2 fall så var offret man.
Det säger vår reporter Marianne Benjamin Sir. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än, och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslov. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning, så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val.
Rapporterar Katarina Helmersson. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber har gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. Han hade vanföreställningar och trodde att pappan var en inkräktare som var ute efter honom. 3 dagar före mordet hade Robin körts med ambulans till psykiatrin för att han var i en psykos efter att ha tagit amfetamin. Han hörde en röst i huvudet, trodde att han var förföljd och hade beväpnat sig med en kniv. Men Robin skrevs ut efter bara 12 timmar. Handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde rösten i huvudet, om än otydlig, och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom, alltså att man hör saker andra inte hör eller ser saker som andra inte kan se.
Det säger Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet.
Generellt låter det som att det har gått väldigt fort här, och en vanligare handläggning skulle ju vara att ha kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt.
Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att röster i huvudet inte behöver tolkas som psykotiska symptom och att sjukhuset inte har identifierat några felhändelser i vården av Robin. Sjukhuset har inte heller gjort någon Lex Maria-anmälan eller egen utredning.
Joel Wendle, reporter. Majoriteten av landets kommuner låter inte eleverna vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit eleverna öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i 8:an på Tellusborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18